Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Vad har man som elev med dyslexi egentligen rätt till? Vilka hjälpmedel kan man få? Och varför är vissa hjälpmedel inte tillåtna under de nationella proven? Det och mycket mer ska vi reda ut idag. Och till min hjälp har jag bjudit in Anders Boman och Ulrika Lundqvist från Skolverket. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Och de arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Välkomna Anders och Ulrika.
Tack så mycket.
Härligt att ni är med oss. Innan vi ska få prata lite mer med er så vill jag även säga välkommen till skådespelerskan Julia Duenius Wolter. Som utöver att vara skådespelare och min kompis även är dyslektiker. Och du ska få dela med dig av din erfarenhet nu från skoltiden och din upplevelse och dina tankar kring likvärdig utbildning och elevers rättigheter.
Underbara ord. Jag är ju uppvuxen i den generationen där jag inte ens vet ifall dyslexi existerade.
Nej.
Jag hade skriv- och lässvårigheter, eller var ordblind som det hette. Och fick gå på extra lektioner och specialgrupper för att jag inte kunde skilja B och D. Och för att jag hade svårt att stava. Och för att jag kände mig väldigt, väldigt korkad. Och skräcken var att behöva läsa högt i klassrummet. Så att jag försökte ju alltid mörka den som jag var. Det var ju inte så. Jag önskade att jag hade fått en dyslexidiagnos då, så jag hade fått mer förståelse för mig själv. Och även kanske hade det hjälpt mitt självförtroende ifall jag hade fått veta det tidigt. Nu var jag ju bara lite dummare än alla andra. Fast jag kände också att jag var ju inte dum, men det var så mycket av mig som inte var okej i skolvärlden. Och jag fick kvarsittning, för det har jag också förstått senare att det är väldigt tydligt på med dyslektiker att man kan byta handstil, man kan skriva väldigt olika från dag till dag beroende på humör eller hur man mår eller ja, vilken feeling man har. Så jag skrev ju så fult, va, så jag fick kvarsittning i skolan i mellanstadiet.
Nej, men alltså, var detta 1800-tal?
Ja.
Eller när är du född?
75 är jag född.
1875. Nej, men det här är ju ofantligt, det är så märkligt.
Men jag är ganska snygg för att vara
ja,
så gammal.
Det är du. Mm. Men så hur gammal var du då, skulle du säga? Alltså det var direkt när du började ettan då som du upptäckte att du hade det här läs och skriv. Eller var det någon vuxen som upptäckte det?
Nej, det var ingen vuxen som upptäckte det. Det var ju lite friare skolgång. Det var inte så mycket föräldraengagemang på det sättet när jag gick i skolan i alla fall. Inte mina föräldrar. Man forslades in och hade samma undervisning och man förklarade sig lite bäst man ville. Men de fångade upp de som inte följde mallen, så att säga, utan att förklara varför. Så det som jag tänkte var ju jättelänge och ända tills jag blev vuxen att jag var lite dummare. Jag kommer ihåg att jag var ganska bra på filosofiska ämnen, psykologi, och var ganska bra på att plugga egentligen. Men jag hade sån skam över att skriva, så jag skrev så löst så att min lärare i filosofi skrev i någon kommentar bara, bra arbete, när jag väl förstod vad fan du hade skrivit. Vill du ta död på mig? Väldigt roligt.
Jasså.
Ja.
Men hade du då, alltså eftersom du gick ju någon specialgrupp, nej. Hade du några hjälpmedel? Eller liksom?
Nej, men hjälpmedel fanns inte. Jag fick gå på extra undervisning när alla andra hade rast eller efter skoltid. Det var så det såg ut då. Mm. Och man kände sig ju urdum. Det fanns ju något som heter OBS-klass. Jag tänkte, nu är det nästa steg för mig. Mm. Åka ner två våningar och få gå där. Mm. För det var ju ingen som kommunicerade kring att det här kommer växa bort. Eller det finns något som heter dyslexi. Utan det här var ju någonting för mig att hantera själv.
Men då måste du ha känt dig, förutom att du säger att du känner dig dum, men upplevde du att du blev orättvist behandlad på något sätt i situationer med prov eller en massa inlämningar? Eller?
Nej, inte alls. Jag tänkte bara att allting är mitt fel. Jag är inte tillräckligt bra. Jag la allting på mig. Det fanns inte någonting att jag tänkte att gud vad de är dumma.
Utan nej, just det.
Här gäller det ju att försöka bli bättre så jag inte hamnar i någon konstig klass och sådär.
Just det, du vände allt mot dig själv.
Ja.
Vad hade kunnat, i en drömvärld då, vad hade kunnat skapa bättre förutsättningar för dig?
Ja, hade jag vetat att det var dyslexi jag hade, det vet jag, jag har fortfarande inte gått någon utredning, men så här var det, att när min dotter gick i ettan så kände jag på en gång, shit, det är samma som jag. För jag såg diskrepansen mellan att hon väldigt smart, väldigt med och väldigt analytisk och bra. Men hade svårt med bokstäver och få ihop språket, automatiseringen. Vilket jag läste på som såklart då är en jättetydlig indikation på dyslexi. Men hon var för liten för att man skulle göra en utredning förrän i fyran var det då. Och då gjorde de det. Och då var jag med henne på de här proven och det var ju check i boxen på allt. Liksom det här att jag ganska lätt att lära mig utan till att man att jag har kopierat långa textsjok och inte kunnat välja ut vad som är viktigt. Och då kände jag att så när jag var med henne på hennes utredning så upplevde jag att jag fick en upprättelse. Att shit, det var inte mitt fel. Det är inte för att jag gått och tänkt så här, gud vad jag är dålig. Men det var ändå så här, åh vad skönt. Det var inte mig det var fel på.
Men du, nu jobbar jag ju med dig mycket och vi jobbar ju med väldigt mycket text. Jag har ju aldrig någonsin märkt detta på något sätt. Och du har ju också liksom spelat många timmar liksom på teatern där man ska memorera text eller läsa text som man ska ha i huvudet i 4 timmar och så vidare. Hur har du jobbat då? Du har valt ett yrke som handlar om text.
Ja, jag är stylist nämligen. Nej, jag är också masochist. Nej, jag tänkte, det återigen, jag är bra på att memorera. Men jag behöver läsa in mig och jag kan också, det med dyslexi, att jag kan tappa ord. Och jag märker ibland att jag väljer inte det ordet jag vill skriva för det tar för lång tid för autokorrekt att förstå vad jag menar. Jag väljer något som jag kan stava till. Och läsning har varit relativt enkelt för mig och den hastigheten jag har fått upp. Så läsa fixar jag bra, men det är en övningssak. Även om man har dyslexi så kan man ju öva upp det. Och jag fick ju öva, kan man säga.
Vad skulle du vilja säga till de här? Skulle du vilja säga något till lärarna om du mötte dem nu? Finns det någonting i det som är så här, jag skulle bara önska att ni visste. Nu upplevde jag inte bara från det här korta samtalet att du hade det svinjobbigt i skolan. Men rätta mig om jag har fel.
Nej, jag hade det inte svinjobbigt. Nej. Men det som var jobbigt var att jag fick dölja en sån stor del av mig själv. Och att den här känslan av att känna sig korkad och lite dum och inte hitta ord eller inte kunna stava har påverkat mig mer än vad jag tror.
På vilket sätt då?
Att jag blir osäker på, om man står på scen och vet vad man ska säga, då kan man vara inne i ett flow och självförtroende i det. Men ibland kan jag inte lita på min hjärna att den säger rätt sak, så det kan komma ut väldigt roliga saker. För det automatiseringen och självkänslan och självförtroendet i att det landar rätt när jag påbörjar någonting. Men det har jag också övat upp, så det är inte så att det är jättestort för mig längre.
Intressant ändå att du också är en av Sveriges mest liksom omtyckta ljudboksinläsare. Alltså snacka om att du har tagit tjuren vid hornen på något sätt. Eller hur?
Ja.
Otroligt.
Men din fråga om jag ville säga någonting till mina lärare. Nej, för de kunde inte bättre då. Nej. Däremot kan jag känna det med min dotters lärare. Att de skulle jag vilja ta tjuren vid hornen vid. För att det har varit så många dubbla budskap och olika riktlinjer beroende på vilken lärare man har. Jag vet inte hur många rektorssamtal, klasslärarsamtal, försvarstal, extralärarsamtal och fightats för denna människas rättigheter som också har varit extremt diffusa. Så där har det varit mer frustration än för mig själv.
Du, det här för ju oss ganska enkelt och rakt in till våra andra kamrater som sitter här idag. Anders Boman och Ulrika Lundqvist. Nu kommer jag att bolla över lite frågor till er. Ulrika, kan inte du berätta lite kort om vad Skolverket arbetar med?
Vi är ju en utav 3 skolmyndigheter och vårt uppdrag är att både styra och stödja skolan. Vi styr ju genom att vi lämnar förslag på kursplaner och kunskapskrav som många gånger beslutas utav regeringen. Men vi stödjer också genom att ta fram stödmaterial eller ge stöd för att tolka styrdokument, alltså skollag och läroplaner och så. Och det vi också gör är att ge stöd i form av att det delar ut statsbidrag för olika inriktningar som ofta då beslutas av politiker, att man vill liksom styra och hjälpa till i skolan på olika sätt. Och vi tar fram nationella prov.
Men vilka är ni, säger ni stödjer, vilka stödjer ni? Hur då?
Ja, vi brukar säga så här, vi stödjer ju de som jobbar i skolan. Vi stödjer framförallt, kan man säga, kommuner och fristående skolor som driver skolan och ser till liksom att ge stöd så att man förstår vad sitt ansvar som man har när det gäller att driva en skola. Men sen ger vi också, tar vi fram stödmaterial på olika sätt till lärare och rektorer som då jobbar konkret med undervisningen.
Men efterfrågar de det? Ringer folk till er på dagarna och säger hjälp oss? Eller är det föräldrar som ringer ibland och säger vilka rättigheter har vi? Min lärare verkar inte vara påkopplad här, till exempel Julia då, som har gått, och även jag själv. Man kämpar för att få folk ska få rätt mallar och, liksom, och arbeta efter. Vilka är det som kontaktar er, eller är det ni som gör undersökningar på vilka skolor som funkar eller inte?
Faktiskt både och. Vi blir kontaktade en hel del, både av föräldrar och med lärare och rektorer som efterfrågar liksom förståelse för hur saker och ting fungerar. Och sen så har vi ett ansvar att följa upp också och se hur fungerar olika delar i utbildningen. Skolinspektionen är de som inspekterar och ser till att skolor liksom håller sig till lagar och förordningar. Mm. Så där får vi också information om hur det fungerar. Och när vi gör uppföljningar och så, då försöker vi liksom grotta i det här precis. Hur bedrivs undervisningen och på vilket sätt kan vi försöka förstå så att vi vet vilket stöd som vi behöver ge.
Så hur ser då... Jag menar, det kommer en fråga till er och den grundar sig från början i att någon har efterfrågat vilka rättigheter en elev har, säger vi.
Mm.
Och så här, en förälder eller så. Vilka rättigheter har den här eleven? Så hur ser elevens rättigheter då ut till hjälpmedel till exempel vid läs- och skrivsvårigheter, säger vi?
Mm.
Vad har man för rättigheter?
Alltså, jag skulle vilja sätta lite ett större liksom resonemang kring det där. Mm. För att du inledde ju med de här fina orden som man ska vara medveten om att det här är liksom lagstadgat. Skolan har enligt lag en skyldighet att se till att varje barn, varje elev från förskolan upp till gymnasieskolan ska få det man säger då, ledning och stimulans och stöd. För att de ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Och det där låter ju, jag menar, lyssnar vi här då på berättelser hur det kan vara i skolan så kan man känna sig, men gud vad, de där fina orden har man inte förstått det. Men så, och det är viktigt tänker jag att liksom lägga som en platta, det här är lagstadgat så här ser det ut. Och det är också lagstadgat vad man ska göra om man upptäcker att en elev, ett barn inte utvecklas i, enligt liksom, så långt som möjligt mot det. Alltså att man befarar att man faktiskt inte kommer att nå de här avstampen som finns med kunskapskrav i både ettan, årskurs 3 och årskurs 6 som är liksom en check på. Ger skolan det här barnet, den här eleven, den stöd och det stimulans som den behöver? Om man då ser att nej, men det vi bedömer att det här kanske inte blir så. Det här barnet kommer att, eller eleven kommer att ha svårt. Då finns det i lagen igen då tydligt att då ska man inom undervisningen anpassa den ytterligare som lärare. Försöka se vad det är man kan göra och åstadkomma för just den här eleven. Och då kan det ju handla om att man kan behöva liksom något extra hjälpmedel av något slag. Kanske liksom ett dataprogram eller någon annan typ av stöd som man kan sätta in inom ramen för undervisningen som man säger. Och det står att man ska skyndsamt se till att säkerställa det. Och om det inte är resultat, då finns då det här ytterligare då att då behöver man utreda ordentligt och se vad är det för typ av svårigheter som den här eleven har. Och den utredningen ska då leda till ett åtgärdsprogram där man då skriver ner vad är det för stöd som den här eleven behöver och så ska man kontinuerligt följa upp det och se blir det här det rätta stödet som den här eleven behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Mm. Så det är ganska tydliga och lagstadgade rättigheter som skolan är skyldig att se till att varje elev får.
Men vad krävs då för att en elev ska få möjlighet att ta del av hjälpmedlen? För att min personliga erfarenhet är att det kan ju gå väldigt långt. För det handlar ju ibland, det handlar också om det är en person, då, säga en lärare, som ska orka dra lasset för en elev även om föräldrarna gör det. Det är ganska mycket ansvar som hamnar i knät på lärarna som ju knäar under sin uppgift ändå. Vad har ni för erfarenheter kring det?
Absolut, och det där som är en av ska man säga då, svårigheten eller liksom svagheten i skolan idag. Att det är precis som du beskriver, att det så många gånger liksom hänger på den där läraren som eleven möter. Men hela systemet bygger på att det finns en kommun eller en fristående skola som är ansvarig, som ytterst ansvarig. Så det är där ansvaret ligger, som ska skapa förutsättningar för att de enskilda skolorna har de resurser som de behöver, har den kompetens som de behöver. Och så att läraren då i klassrummet ska kunna liksom möta de här eleverna. Så att enskilda lärare kommer inte att klara det här på egen hand. Man behöver liksom det här som vi kallar då styrkedjan som faktiskt förstår det här uppdraget och skapar förutsättningar för att kunna som lärare ta ansvar för det här i undervisningen.
Då undrar jag en sak. För nu pratar du om de som håller på att falla ut och inte kan tillgodogöra sig det som man måste kunna. Men då tänker jag på de eleverna som kanske har väldigt bra förutsättningar att plugga och tycker det är roligt och prestera bra men som inte kan uppnå de målen men som inte faller utanför ramen. Mm. Vad har man för stadgar för att fånga upp dem då så att de kan maximera sina resultat och komma vidare och göra stordåd?
Alltså i skollaget så fångar man faktiskt upp både de som har liksom, funktionsnedsättningar så att man har svårigheter av den anledningen. Men man fångar också upp och säger liksom att de elever som har lätt för att nå kunskapskraven, de ska också utmanas så långt som möjligt. Och det är klart att det här är ett jätteuppdrag som skolan har. Man kan tycka att liksom, är det ett rimligt uppdrag? Mm. Ja, så ser det ut enligt lagen. Och det är det vi har liksom att arbeta utifrån. Och här blir ju så tydligt vikten av att vi har välutbildade lärare. Mm. Att vi har kommuner som förstår att skolan kräver resurser. Och att vi har ansvarig för skolan som kan fördela resurserna. För det är också tydligt i skollagen att resurser ska fördelas utifrån hur behoven ser ut. Vi vet att vissa elever behöver mer resurser, vissa skolor behöver mer resurser. Och här vet jag idag att vi har ett stort problem i svensk skola. Vi brukar prata om att vi inte har en likvärdig skola därför att man inte lyckas åstadkomma det här fullt ut som vi då har bestämt att det ska se ut.
Och vad gör man som förälder då?
Ja, och jag brukar så ofta säga att det ska varken landa i knät på eleven och det ska inte landa i knät på föräldrarna. Och när jag pratar så pratar jag ju ofta emot skolan, alltså framförallt mot huvudmannen i de här fallen, att det är deras ansvar. För det är precis som du säger, det blir så lätt som du beskriver här. Det är klart att man som förälder, liksom, när man ser sitt barn och man tycker att ens barn inte får det stöd som den behöver, att man liksom går in och försöker liksom på något sätt göra det man kan göra. Men det vill jag först och främst säga, det ska inte handla om att man som förälder ska liksom vara aktiv på det sättet. Man ska ju stödja sitt barn i sin utbildning, men det är skolans ansvar att se de här sakerna, att följa upp elevernas kunskaper och också liksom ta tag i de bitarna. Men som förälder så kan man ju göra det. Alltså, det är viktigt att man som förälder har en dialog med skolan. Precis som du beskriver att du har haft. Att man till att börja med har en dialog med de lärare som eleven har. Och där finns det ju att man ska få samtal kontinuerligt kring barnets utveckling. Men att man också då går vidare till rektor om man ser att men det här funkar inte riktigt. Och att man till slut också liksom, så finns ju den som är ytterst ansvarig för hur skolan bedrivs. Så är det ju många då för all kommunen eller den fristående skolans styrelse som man också kan vända sig till när man ser att det här fungerar inte. Sen ska man ju veta att ett åtgärdsprogram som upprättas när man då har gjort en utredning i form av särskilt stöd, det kan man ju liksom överklaga formellt sett. Så att det dokumentet är ett väldigt viktigt dokument som man ska vara överens om och som man kan överklaga både om det inte upprättas men också när det upprättas och om man tycker att det här stämmer inte riktigt med det jag utredningen visar att mitt barn behöver.
Jag har också haft ett samtal med Elisabeth Marx i den här podden tidigare och hon vittnade om att otroligt stora brister fanns i lärarutbildningen vad det gällde lärarnas insatthet i dyslexi. Mm. Att det fanns stora brister i deras utbildning för att kunna komma ut i skolorna idag och faktiskt ha kompetens nog att upptäcka detta och hjälpa de elever som behöver.
Mm.
För hon sa ju så här, att det är till och med så att det är ingenting man ens lär sig på lärarhögskolan. Det är ju inte klokt.
Nej, men precis. Och jag tänker så här, det som skolan ska ha, det är ju en elevhälsa. Och i elevhälsan så ska det finnas specialpedagogisk kompetens. Och när det gäller just elever som kan ha svårigheter, då behöver man ha den här professionen som finns inom elevhälsan som är både medicinsk och psykologisk och pedagogisk kompetens. Och som skolan, vi har pratat om det komplexa uppdraget, så kan man inte klara av det ensam som lärare, utan man behöver den kompetens som finns på en skola. Och då tänker jag det att men om du som lärare har brister i olika delar så behöver du också liksom ta hjälp av den kompetens som finns på skolan. Och här blir rektor jätteviktig, att rektor organiserar skolan så att det finns tillgång till den kompetens som finns. Att det finns en väl fungerande elevhälsa och att lärarna vet hur tar man hjälp av elevhälsan. Inte bara när elever har fått svårigheter utan för att förebygga så att elever inte behöver få den här känslan av att man har misslyckats. För att redan då så har ju skolan i sig misslyckats. Den känslan ska ingen elev någonsin behöva hamna i. Så man pratar ju om ett förebyggande och främjande arbete som är elevhälsans uppdrag bland annat.
Ja, och det fungerar ju inte alltid. Men det kan ju...
Nej.
Jag tänker att jag ska få höra lite ord av dig också, Anders. Det är spännande. Stämmer det att din titel är att du är chef för de nationella proven?
Ja.
Vad står det på ditt visitkort?
Ja, det står väl ungefär så.
Är det många ungdomar som vill vara kompis med dig?
Nej.
Få lite fördelar och sådär?
Mm. Nej, det har jag inte varit med om.
Nej. Du, det är ju lite omdebatterat huruvida elever som har olika funktionsvariationer ska få tillgång till samma hjälpmedel som de har när de har sin vanliga skola och sin vanliga undervisning. Att de också ska få samma hjälpmedel under de nationella proven. Kan du berätta om vilka regler som finns och hur det kommer sig?
Ja, för till att börja med vill jag säga att alla nationella prov i alla stadier kan anpassas. Eller snarare är det själva genomförandet som anpassas. Det är inte att man skriver andra provfrågor eller bedömer det på något annat sätt. Men hur det genomförs då. Och syftet är ju att det är just kunskaperna i det ämnet som ska prövas och ingenting annat. Om det är historia så ska provet försöka testa just historia. Inte hur duktig man är och ta till så långa texter och annat. Men de här anpassningarna, de får inte krocka med det som provet är avsett att pröva. Och det gör det oftast inte heller. Om en elev vanligtvis brukar få saker uppläst för sig och det står i elevens åtgärdsplan, och det är alltså någonting som rektor beslutar även vid nationella prov vilka anpassningar man ska göra, då gäller det även för det nationella provet. Men det finns ett undantag, och det mest omdebatterade exemplet, och det är, eller det blir egentligen inget undantag, men det är en bekräftelse på när en anpassning krockar med det provet är avsett att pröva. Och det är i proven i svenska i årskurs 3 och årskurs 6. För de proven prövar bland annat avkodning, när man avkodar text och tar sig igenom en mening. Så. Mm. Och där ser vi att anpassningen att lyssna, den krockar med vad provet ska pröva.
Mm. Men kan man som elev få begära att få hjälpmedel, även om reglerna inte tillåter det, så kan det förekomma undantag med tanke på att alla barn och situationer är unika?
Ja, det är rektor som beslutar om anpassningarna på skolan. Men sen är det också så att ett alternativ, för det kan ju finnas andra skäl om vi tänker om de små barnen då i årskurs 3 eller i årskurs 6 för den delen, där man sätter en stor vikt på inkludering. De känner att det är viktigt för dem att skriva det här provet och skriva samma prov som andra. Då går det faktiskt att man gör anpassningar som inte är tillåtna. Till exempel kanske att en vuxen hjälper till med svaren eller något liknande, om en elevassistent till exempel. Men om man gör på det viset och anpassningar krockar med provet, då blir resultatet inte giltigt som ett nationellt prov. Alltså det blir inte så som provet är konstruerat resultatmässigt. Och sen vidare så kan man ju också då som rektor besluta att man inte deltar i det nationella provet. Det har rektor också på sitt bord att bedöma. Och där gäller det nog att hela vuxenvärlden hjälps åt att avdramatisera ett sånt beslut. Alltså både lärare och föräldrar att nej, men du bör jobba med andra texter än nationella prov.
Ja, för jag tänker att man brukar beskriva barn med olika till exempel NPF-diagnoser och så vidare, att de är som stjärnor och de ska försöka trycka sig in i en fyrkantig box. Hur pass viktigt är det att en person, ett barn i tredje klass, skriver exakt det som kompisarna bredvid? Alltså hur viktigt är det för ett rikt liv? Alltså hur tänker man så? För det är ju många som kan bli stukade på vägen när man är så liten.
Ja. Ja, verkligen. Och alltså alla de andra proven än årskurs 3, där har de till syfte att vara betygsstödjande. De ska alltså hjälpa läraren att sätta ett rättvist betyg i slutändan. Men i årskurs 3, där har proven ett lite annorlunda syfte. Där ska de hjälpa till och ge rätt stöd i rätt tid till eleven. Det är ett väldigt annorlunda syfte.
Vad kan det vara för stöd då?
Ja, det kan ju vara om en elev kanske behöver ha speciallärarstöd, eller om det kanske till och med ska vara utöver anpassningar som kanske är i klassrummet, så kanske eleven måste ha, ja, det kan handla om hjälpmedel, det kan vara en rik flora av grejer.
Och hur säkerställer man att skolorna följer det då och ser till att de här hjälpmedlen eller stöttningen når elever med olika funktionsvariationer?
Ja, vi på Skolverket, mig veteligen i alla fall, det är ingenting som man rapporterar till Skolverket, utan det är ju återigen när vi har pratat om ansvaret här, att skolan är kommunaliserad i Sverige, att det är rektor som har ett jättestort ansvar här, att man som rektor då måste ha ett bra kvalitetsarbete, ett fint EHT-team, då, elevhälsoteam, och där man kommer fram till att nej, men det här måste den här eleven ha för att den ska kunna göra sig själv rättvisa och också må bra i skolan.
Jag har en fråga. När vi pratar om nationella prov så får jag som mamma då ett ganska kraftigt stresspåslag, framförallt eftersom jag då haft en dyslektiker som har gått igenom både det ena och det andra och fått kämpa för hjälpmedel, inte bara som sexåring eller i sexan, menar jag. Och det jag tänker är att det som prövas i nationella prov, det som premieras är ju faktakunskap, avkodning av text, men det finns ju så många andra bitar som är vägen till framgång som inte mäts. Att vi människor är så olika. Jag till exempel var grym på analys, läsa av människor, psykologi. Och får man aldrig känna att man är bra på någonting men hela tiden blir bedömd på det som man kanske inte är bäst på eller som man har svårt för. Det stukar ju ganska många på vägen. Varför har vi nationella prov förutom för lärarnas skull?
Ja, om vi går tillbaka till syftet då med proven, så syftar de till att pröva det som står i kurs- och ämnesplanen. Alltså det som är bestämt att barnet i den klassen ska läsa. Och där får vi ju heller inte glömma bort att det är ju inte nationella prov i alla ämnen.
Nej.
Det är ju i trean är det bara i svenska och matte, och sen är det svenska, matte, engelska i sexan, så blir det fler i nian, och så finns på gymnasiet i vuxenutbildningen. Så att i den absoluta majoriteten av ämnen, då finns det inga sådana här nationella prov då. Men där de finns, i matte, svenska, engelska, NO-SO, ja, där de finns. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det bara är faktakunskaper, utan vi försöker täcka så stor del av den här kursplanen eller ämnesplanen som möjligt då. Det vi har kommit fram till i Sverige, att nej, men det här vill vi skicka med. Det här ska vi fokusera på i vilken klass det, eller vilken årskurs det nu är. Mm.
Jag skulle vilja flika in där, för att jag tänker att det är det här som också är, tycker jag, eller som vi ofta faktiskt lyfter också från Skolverket, problemet i svensk skola idag. Att det är väldigt starkt fokus på den där liksom bedömningen, och att bedömningen på något sätt blir liksom att det landar också i elevens knä. För det vi pratar om nu, kunskapskrav i årskurs 1, 3, 6, är ju det är liksom elevens rätt. Här tydliggörs det. Det här har eleven rätt att utveckla. De här kunskaperna har eleven rätt att få så goda förutsättningar som möjligt att utveckla i samtliga ämnen. Och det finns ju i samtliga ämnen. Och sen i vissa ämnen så finns det då prov för att ge stöd och hjälp till lärare för att se i vilken mån man faktiskt ger eleverna det. Och hela tiden faller det tillbaka på skolan och undervisningen. När det visar sig att, nej men titta, i det här provet, det nationella provet i årskurs 3, så visar sig att nej, men den här eleven har svårighet med de här. Direkt är det liksom skolans ansvar då att fundera över på vilket sätt ska vi då forma undervisningen, ge extra hjälp på olika sätt för att den här eleven ska utvecklas. Och det där är ju en konst, att också få det där som lärare och rektor, att eleverna också ska känna att det här handlar inte om att bedöma dig som person. Det här handlar om att vi ska säkerställa att du får den hjälp som du behöver. Men när det blir som det blir idag, att det, liksom, alltså att det blir så starkt fokus på bedömning, och att det blir, att precis som jag säger, att det landar i elevernas knä, då blir ju skolan nästan en bedömningsfabrik och inte en utbildningsinstitution där vi faktiskt finns där skolpliktigt för att utveckla kunskaper och utvecklas, som det också står, som personer. Och det är så himla viktigt, tänker jag, att man hela tiden liksom lyfter fram i den här samtalen.
Ja, det har ju hamnat ganska mycket i skymundan. Jag har ju lite olika åldrar, till exempel på mina barn hemma, en 13-åring och en 12-åring och en 9-åring och en som inte har börjat än. Men där märker man ju verkligen alltså den här enorma stressen redan nu. Hur man gråter och slår sig själv i huvudet och skriker liksom, det är fel på min hjärna. Eller man blir så nervös och stressad så att man inte kan somna. Alltså, och därför att det är så många prov, det ska bedömas, och försöka säga, ibland måste jag som förälder säga, men skit i det här provet. Det spelar ingen roll om det går dåligt en gång. Mm. Det går ju emot allt vad man vill uppmuntra. Men till slut måste man liksom säga så här, vi skiter i det. Mm. Därför att det är orimligt att du ska må så här dåligt. Du är 13 år gammal. Hela livet ligger framför dig som en skimrande mångata. Och du ska redan nu ha ångest och inte kunna somna. För att du inte får ihop x antal rader och tecken till imorgon. Mm. Till något som ingen bryr sig om i övermorgon. Alltså det är så det har blivit.
Och där håller jag med Anders om att det är bättre på gymnasiet. Min dotter är 21 nu. Där finns det en större bredd på kunskap som prövas och man har valt också själv vilka ämnen som man vill satsa på. Men jag tänker att våra grundförutsättningar sätts ju när vi är små, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, och där tycker jag fortfarande att vi fokuserar väldigt mycket på rätt och fel, inte det fria tänkandet och utvecklas som person. Mm. Det har jag aldrig känt när mina barn har gjort nationella prov.
Nej. Och jag tänker, jag tycker inte att du, Eva, är helt fel ute när du säger så till dina barn, särskilt inte till barn som går på mellanstadiet. Mm. För jag kan bli ledsen av att höra att det finns nervositet och ont i magen och så vidare i trean eller i sexan. Och det har blivit så i Sverige att betygen är väldigt viktiga, men det är årskurs 9:s betyg som vi faktiskt är någon sorts slutstation, där man efter grundskolan då ska sammanfatta vad man har lärt sig. Det har aldrig varit tanken att vi kallar till exempel årskurs 6-prov för att de är inte high stakes, som det heter. Betyget är inte heller det i min mening. Och barn som går i trean och sexan, de ska inte känna det där. Och vi måste ta något sorts gemensamt ansvar för att tona ner och försöka mediera det här som kan uppstå både vid betygssättning och när man skriver nationella prov.
Men det är ju verkligen svårt. Det är svårt när man jämför med varandra. Det är ungefär som att ha olympiad i skolan och man ska tävla vem som hoppar längst. Och så. Det är exakt samma sak med proven. Så där har vi ju då, eller ni, en stor utmaning. Men jag är nyfiken, Anders, på den nya tiden vi har klivit in i. Om vi säger att Julia var född på 1800-talet tydligen, så fanns det ju inte digitalisering då, men det finns det ju nu. Och hur påverkar det vårt sätt att se på hjälpmedel? Och liksom, hur tror du, eller ni, att skolan i sin helhet utvecklas de närmaste åren när man tänker på digitala hjälpmedel och så vidare?
Ja, och då ligger det närmast till hands för mig att tänka på nationella proven då, för där har vi ett uppdrag där vi ska digitalisera dem som har pågått ett tag. Mm. Och där ser jag väldigt fina möjligheter till anpassningar som inte ett papper kan erbjuda. Det finns ju många olika typer av anpassningar som kommer kunna göras mycket smidigare och mycket enklare, och förhoppningsvis så blir det mycket bättre för eleverna när vi kommer ha det här digitala mediet då.
Säg något.
Ja, till exempel att man kan läsa upp bildtexter, man kan förändra textstorlek, kontraster, läsbarhet. Och vi har väl gjort en resa, hela mänskligheten har väl gjort en resa kring det här med tillgänglighet, att texter kan vara tillgängliga. Ganska enkla saker med vänsterställning och vilka typsnitt som är tillgängliga och en hel palett av saker som vi har lärt oss.
Vad är vänsterställning?
Ja, det var bara ett exempel, men att text till exempel, att ögats rörelser gör att det blir mycket enklare om texten är vänsterställd, alltså den är inte centrerad så att man håller på och hoppar mellan, eller att det, utan man börjar hela tiden från en rak vänster linje när man börjar läsa på svenska då, när man börjar läsa från vänster till höger.
Det här var nytt. Vet du något om det här, Julia?
Nej, det har jag inte hört, men jag tror kanske att jag förstår vad du menar.
Spännande.
Ja, det är kanske inte så spännande. De flesta texterna är vänsterställda, men det är ett exempel på att...
Men vad är en högerställd text?
Nej, men en centrerad text eller text med indrag och andra konstigheter gör att det blir lite tuffare för läsbarheten.
Ja, men nu förstår jag. Mm.
Ja.
Nu föll på lätt.
Om jag ska tänka mig så att vi ser väldigt stora fördelar med digitalisering, att det kan skapa liksom möjligheter. Men om vi pratar om elever som har svårigheter, så finns det ju faktiskt de också där vi ser att när skolor inte vet att använda den digitala tekniken på ett klokt sätt, när helt plötsligt man inte finns en enda bok att bläddra i, utan allting ligger precis som en bok men på en dator, som många elever också kan få svårt med, därför att man behöver det där, hålla i handen, gå tillbaka, bläddra och så. Så jag tänker att den digitalisering som sker nu är också så himla viktig att lärare och får förutsättningar att utveckla kunskap kring hur använder man den på ett klokt sätt, så att inte det i sin tur hjälper elever som behöver liksom, ja, men till exempel en bok att hålla i handen.
Ja, alltså snälla, lyft fram biblioteken på skolorna. Vad har de tagit vägen? Mm. Lyft fram biblioteken överlag. Det är liksom en magisk plats. Det kan vi aldrig byta ut.
Mm.
Men skulle ni påstå att skolan idag skapar såna här förutsättningar, alltså skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla elever? Eller vad krävs för att den ska kunna göra det?
Ja, jag skulle vilja börja med att säga att jag menar att vi inte har en likvärdig skola i Sverige. Det är en resa dit, och när jag tänker på likvärdighet så tänker jag på det på väldigt många olika sätt, men kanske framförallt de förutsättningarna som finns för olika huvudmän, alltså olika kommuner, olika friskolor i olika delar av landet, att faktiskt lyckas med en god rekrytering, skaffa duktiga medarbetare, att ha de resurser som krävs. Vi ser en stor ojämlikhet här mellan skolor, och därför så är inte skolan likvärdig idag.
Nej, och vi pratade om det tidigare, att vi vet att det är, läraren är den absolut viktigaste faktorn för elevens kunskapsutveckling faktiskt, att den lärare som eleven möter. Och därför måste det finnas bra förutsättningar för lärare att faktiskt fungera som bra lärare. Och det som Anders beskriver, här krävs det att det finns liksom en huvudman som förstår att ta sitt ansvar. Men skolan är ingen isolerad ö, så vi vet ju också att vi har en utmaning i att skolorna också påverkas av den segregation som vi har när det gäller bostadsbyggandet, och att vissa skolor då har mycket större behov av resurser. Då behöver man fördela resurserna så att det också är möjligt. Samtidigt så skulle jag vilja säga att det finns otroligt många bra klassrum där det finns liksom fantastiska lärare som gör riktiga underverk, och de solskenshistorierna skulle man behöva höra mer utav och bli lite inspirerad till faktiskt.
Jag kan berätta en sån. Mm. Min dotters mentor på gymnasiet, det var en lång filosofisk text som hon tyckte var lite klurig kanske att sitta och läsa själv. Då läste han in hela det kompendiet till henne, så hon fick hans röst med sig. Det var fint.
Mm. Otroligt fint. Men vi ska runda av här snart. Men hur, om man tänker då att det, bland det viktigaste i mötet för en elev är då en kompetent lärare som har fått förutsättningar att utöva sitt yrke på rätt sätt och kan få hjälp och stöd från sina överordnade, så att säga. Hur ska vi kunna göra läraryrket då så pass attraktivt så att vi får liksom de bästa? Det ska vara solskenshistorier i vartenda klassrum. För att vad som sker när det inte är en solskenshistoria i x antal klassrum runt om i Sverige, det är att generationer och tusentals barn riskerar ju att gå miste om en utbildning, en självkänsla och en ljusnande framtid helt enkelt. Det är väldigt lätt att trasa sönder små själar ju. Oavsiktligt. Hur kan vi göra läraryrket attraktivt och verkligen se till att lärarna har ett körkort som håller för den här långa vägen?
Ja, vad fantastiskt att du säger det. För det är precis hur kan vi? För jag tänker att skolan är den absolut viktigaste arbetsplatsen. Det är där liksom nästa generation skapas, och det är liksom hur vår nation kommer att formas framöver. Här ska vi liksom forma demokratiska samhällsmedborgare som är liksom hela människor. Och det finns en otroligt vackra skrivningar i läroplanen där det gäller just liksom de bitarna. Och då vet vi att det behövs människor som vill jobba i skolan, som får bra förutsättningar, som får en arbetsmiljö som är stimulerande. Att det finns utrymme för att kontinuerligt kompetensutveckla sig så man hänger med det som vi beskriver här. Samhället utvecklas, det finns ny teknik som man behöver förstå. Elever utvecklas, alltså människor förändras ju och så. Så man behöver ju hela tiden få utrymme för kompetensutveckling, tid för att planera sina lektioner. Och när vi följer upp lärares liksom arbetsmiljö så ser vi ju många gånger att det är det som lärare efterfrågar. Alltså att få vara en kompetent lärare, att få de förutsättningarna att vara kompetent. Att ha liksom lagom många elever att faktiskt undervisa. Så man får tid att följa upp varje elev för att se dem på det sättet som du beskriver att din dotters gymnasielärare kunde göra. Så här tänker jag att förstå som samhälle att satsa på den här arbetsplatsen rejält.
Då har ni en stor uppgift, och då har ju ni också väldigt spännande jobb, Anders och Ulrika, som ni säkerligen förvaltar på bästa sätt. Jag får säga tack nu för att ni var med och delade av era erfarenheter. Jag hoppas att vi får tillfälle att prata mer igen. Och gå nu ut och gör storverk på det område där ni kan. Så får väl jag och Julia försöka göra storverk där vi kan. Med ordet och texten och livet. Tack snälla allihopa. Tack Julia, tack Anders och tack Ulrika.
Tack.
Tusen tack.
Tack ska ni ha.
Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.